Velkommen til en podcast om fotografiets forunderlige og spennende verden, nemlig Fotoplay med Roger Borgelid og Bjørn Moholt.
Det sies at et bilde kan si mer enn 1000 ord, og det bilde vi elsker fordi de vakre å se på. Og så det de bildene som ryster oss, og som i noen tilfeller forandrer verden. Det de bildene, Roger, vi skal snakke om i dag, ikke sant?
Amen.
Yes, bildene som forandret verden. Men det var kanskje da i en tid hvor det ikke var så mange bilder i omløp som i dag. Har bildet mistet sin kraft som et middel til å utgjøre en forskjell og forandre verden? Det var et stort spørsmål, Roger, men jeg går rett på sak denne gang, for dette, dette er et tema som jeg synes er veldig spennende.
Ja, men verkligen. Och det, jag tycker att den frågan verkligen är befogad, för att vi kommer ju komma in på ett par bilder här sen som verkligen förändrade världen, som har ett extremt starkt symbolvärde. Men jag tror att det var lättare att sådana bilder stack ut förr i tiden, när de egentligen bara publicerades i tidningar. Nu finns bilder överallt, och då har jag tror att mängden bilder har liksom urholkat kraften lite grann i de bilder som verkligen borde synas.
Ja, alltså, min tanke omkring det när du säger det slik, så är det att bilder räcker inte att fäste sig, för det är vidare till nästa bild. Men tidigare så var det slik att bilder kunde bli hängande där en stund, för att det var inte så väldigt många bilder i omlöp. Det bilder fick låta stå där. Men idag så är det väldigt snabbt över till nästa stora händelse liksom.
Ja, det är en viktig poäng. Sen en tanke som slog mig när vi pratar om det här är också att förr så var bilden, och ska ju så vara nu också, men det var mer ett sanningsvittne. Det var liksom oftast en analog bild, en svartvit kopia i en tidning, och då visste man att det här är sanningen. Mm. Idag finns det så otroligt mycket bildbehandlingsverktyg så att man inte riktigt vet, plus att även väldigt många använder sig av liksom någon slags ska man säga, informativ krig genom att förvanska och förvränga både texter och bilder och information. Så det är svårt att veta vad man riktigt kan lita på idag. Mm. Vilket gör, tror jag också har gjort, att de här ikoniska bilderna som har påverkat oss och faktiskt förändrat världen kanske inte sticker ut på samma sätt idag. Mm.
Vi ska snacka om ett speciellt bild idag. Vi ska ta det om ganska kort. Men först vill jag sist intressant att diskutera det här med bildebruk och i vilken grad vi får disse ikoniska bilderna i vår tid. Jag märker också det att jag är väldigt blir väldigt fort vidare till nästa händelse på det på Facebook eller vad det måste vara. Det fäster sig liksom inte på den måten. Och det är säkert många orsaker till det, men jag tror tidsfaktorn som du säger där är väldigt viktig. Och när vi tar för exempel detta ikoniska bilde som är tatt av Robert Capa på under landningen i Normandie i 1944. Så blev det bilden sent av gårde till en redaktion, ikke sant, som då framkartade. Han hade ingen möjlighet till att manipulera det eller bruka väldigt mycket effekter för att få det, göra det ända starkare. Det du fick på filmen, det var det som kom ut i media. Idag så är det så många manipulationsmetoder som blir använt.
Det gick rakt till kameran och till läsarna och till betraktarna, och det gjorde det väldigt starkt. Mm. Det gick liksom inte att värja sig mot de här bilderna som kablades ut. Och jag tror också att tyvärr, om man nu ska, vi skulle ju prata om bildens kraft, men om vi ska prata med hur det har förändrats, så tror jag att det är så himla mycket elände där ute i världen, så att vi har blivit lite blasé. Det måste till något extremt för att vi ska reagera på något sätt. Ja.
Och det är inte slik att inte bilden kunde missbrukas tidigare heller. Vi har ju den klassiska Leni Riefenstahl sina filmer från 1930-talet som man var rena propagandafilmer för Hitler, så kunde bilder brukas på väldigt många olika vis. Självklart kunde det. Så det är inte det att det inte var där tidigare, men jag känner väl det att det bildets makt har likväl kommit lite. Vad ska jag säga? Det blir en överflod av bildetillfanget som gör att vi blir lite avstumpet.
Exakt, det tror jag också. Sen finns det ju fortfarande, sen har ju bilden i sig med, och rörlig film också för den delen, en enorm kraft att påverka människor. Ja, den tror jag fortsatt finns, men jag tror att det krävs. Alltså det är sån överflöd av bilder så det drunknar lite i allt.
Ja, da, och bilder, hade det inte varit för bilder så har jag ju inte tänkt, vi har ju den Black Lives Matter och George Floyd, inte sant? Hvis inte det var blivit tagit upp på film så spörs det ju i vilken grad du hade fått den starka bevegelsen du nu ser i USA, Black Lives Matter och alltså borgerrätt, den nya borgerrättighetskampen i staterna.
Exakt. Så det finns viktigt. Fortsatt.
Och att man är till rätt sted till rätt tid, för det är ju det i stor grad handlar om. Väldigt många av dessa bilderna är inte någon teknisk briljant eller på annat vis har en fantastisk komposition. Det är väl det att man är till stede, man är där på rätt sted till rätt tid.
Vad är det som gör, tycker du, om vi ska gå in på det, att en bild verkligen förändrar? Att en bild, så att säga, sätter avtryck? Vad är det som gör det? Vad är det som krävs? För det är som du säger, det behöver inte vara speciellt välkomponerade bilder så, utan det handlar mer om budskapet i bilden, gör inte det?
Jo,
det, eller vad säger du?
Jo, det är akkurat det gör. Det är budskap i bilden. Huske, nu har jag dessvärre kom plötsligt på det. Detta bilde av ett litet barn, jag tror det var i Afrika, som sulter, det klarar inte att resa sig upp. Det är fullständigt avmagret. Så det ligger på marken, pröver att beväga sig framåt. Och så i bakgrund så ser du alltså en gribb, en vulture som pröver. Alltså, vi vet ju inte helt i vilken grad att den fulen eller denna gribben ska ta detta barnet, men denna föreställningen av att detta människa är så utmagret att nästa skritt är att detta dyre, detta rov, denna rovfulen ska övermanna barnet och dräpa det. Inte sant? Och det var så starkt för denna fotografen själv att han begick faktiskt självmord efter det fick så stor betydning för, ja. Så det ser ju också lite vilken kraft detta här har. Roger, vi ska snacka om ett speciellt bilde som jag vet vi bägge två har ett starkt förhåll till. Vi, i varje fall jag, växte upp i kölvannet av Vietnamkrigen. Och då är ett bilde som jag vet du har förberett dig lite till att snacka lite grann om. Kan du säga lite om det?
Ja, men det handlar ju om den här berömda bilden på den vietnamesiska flickan under Vietnamkriget som springer naken ut ur en bombad by, ut ur bombröken, och där hennes hud brinner av napalm och där huden till och med trillar av henne. Och den bilden togs av en vietnamesisk AP-fotograf som hette Nick Ut. Jag tror det var i juni 1972. Och den här flickan var då 9 år. Och den här bombningen var ju då sagt från USAs sida att det var den där byn var både inga folk, utan det var en standardbombning så att säga. Men så kom ju alla de här människorna ut. Och just den här flickan som var naken och försökt slita av sina kläder, men huden så att säga brann utav napalmen då. Och hon skriker och den skräcken som finns i flickans ögon, den chockade ju hela världen. Och den kom ju att ändra då, vad ska man säga, människors uppfattning om Vietnamkriget och svängde opinionen så att säga. Det var början till slutet på Vietnamkriget. Och då, den bilden hade inte han varit där och tagit den bilden, så hade liksom inte de här grymheterna i krigets skoningslösa brutalitet aldrig fångats. Och den blev ju en symbol för den.
Ja, så, det är väldigt speciellt. Jag har faktiskt varit i Washington DC då. Det var ett sånt pressemuseum där. Det är lagt på is faktiskt, det museet. Men där var det ett kamera som Nick Ut brukte till att ta det bildet utstilt. Och där stod det förklart lite om det. Och faktum är att det var ganska många pressefotografer på det stället där det bildet blev tatt. Och för att det var faktiskt lagt till rätt för att fotografer skulle komma och ta. Det var ett uppsätt där för detta här. Och så visste det sig då att det kom amerikanska fly in med napalmbomber och bombade fel landsby. Så det som inte blivit förtalt i den historien är att det var väl också några amerikaner som om inte mistet livet, så blev det ju också rammet av den napalmen som blev sluppet. Och det är också något som jag tänker att är lite viktigt att ha lite i bakhuvudet när man ser bilder från slike bilder och det sker ting där ute i folk till fake news debatten vi har nu, att det är viktigt att man ser hela bilden, att det är inte svartvitt. Ja, det är tragiskt och det ändrade opinionen i USA som då till slut förde till att Vietnamkrigen amerikanerna drog sig ut i 75. Detta var i 72, så det gick ju ännu någon år för det skedde, men det här med att finna den där balansen mellan vad som är manipulerat och det som är, vad ska jag säga, reellt. Men det reella här är att hon fick bränt av sig kläderna och delar av huden och kommer löpande mot oss där splitternaken. Den är stackars jenten, inte sant?
Och just att det drabbade liksom barn och ett naket barn som är liksom i skräck och förtvivlan och smärta skriker ut. Det har varit en sån otrolig chock och sån stark påverkan, så att det är liksom, ja, den bilden förändrade verkligen kriget och historien. Mm. Och sen är det såklart en poäng där, det att det finns allt någonstans man inte har riktat kameran emot, så att helt dokumentärt, alltså den där bilden är ju jättedokumentär såklart, men i såna här krigssituationer och så finns ju alltid liksom riktningar som man inte riktar kameran emot och händelser som inte fångas som också finns i bakhuvudet, så att det, en bild säger inte hela sanningen, men just den här sanningen, den var brutal och den liksom, ja, den bilden är ju, har ju, den är ju så stark så att det går inte att värja sig mot den bilden, tycker jag.
Helt riktigt, och den är extremt reell. Och det är klart att den fick, som du säger, en stor betydning. En jenta som löper där, hon bor faktiskt nå i USA. Hon heter Kim Fook för övrigt.
Ja, sa jag inte. Nej, sa inte det kanske. Nej, jag läste precis att hon efter 40 år av smärta har fått behandlingen som gör att hon för första gången i livet är smärtfri. Så att det är ju fantastiskt. Och det var ju också en sida av den här historien. Det är ju att han faktiskt, efter att han har tagit bilden, la ner kameran och tog henne till sjukhus och på så sätt faktiskt räddade livet på henne.
Ja, för det är intressant. Nettopp för det att väldigt ofta så får kanske fotografer i efterkant spörsmålet, men herregud, du tog bilder, varför hjälpte du inte till, ikke sant?
Men i det tillfället
gjorde han faktiskt det. Han tog bilder och så drog han henne till sjukhuset.
Ja, och fotografernas argument är oftast, ja, men jag hjälper till på mitt sätt. Jag är där som en observatör och en skildrare, och jag kan liksom inte bli personligt involverad i det här, men just det här blev ju den här då Nikot verkligen involverad i, och det tycker jag är en fin del i en fruktansvärd historia.
Det är ju en fotograf som jag beundrar djupt som netto gör den typ av jobb, har gjort väldigt många av den typen av jobb, som James Snatchway.
Ja, jag visste att jag skulle säga honom. Ja. Ja, han är ju brutal.
Ja, och han har ju också fått, jag har sett ett par föredrag med honom, han har ju också fått ett spörsmål, ikke sant? När du står där och ser den eländigheten, får du inte lyst till att hjälpa till? Och då svarar han ju självklart att det är det han menar att han gör, ved att visa världen hur eländigt det här är. Det är hans måte att hjälpa till på.
Och det är han ger dem en röst.
Ja.
Och han visar, och det var ju det Nick Ott gjorde med den här bilden också, att för när han visade den bilden och den publicerades, då kunde ju hela världen höra hennes skrik. Mm. Och hade inte han varit där med kameran och fångat det där, så hade ju det passerat obemärkt förbi. Särskilt då, på den tiden när det liksom inte världen var så informativ. Nu är ju varenda centimeter av jorden täckt av fotografer, eller så, men av, alltså det är väldigt lite som kan pågå opasserat.
Ja, alltså det död ju flera hundra fotografer och journalister i krigen i Vietnam. Och för några år sedan så var jag i Saigon, eller Ho Chi Minh-byen, på en utställning på krigsmuseet där, som anbefaller de som är i Vietnam någon gång sticker in om. Och ser, och för det, man tror att Vietnamkrigen, det är det liksom, men det var ju krig länge för den tiden franskmännen var det. Då var det nästan enda med en brutal undertrycking av vietnamesere. Amerikanerna var ju angivliga där för att hjälpa dem. Det kan man säkert diskutera i vilken grad det stämmer. Men då var det en utställning av fotografiska bilder, alltså bilder från Vietnamkrigen, tatt av fotografer som var död, som var blivit dräpt under denna krigen. Mm. Och det säger ju lite om för en risiko väldigt många ställer sig i när man gör detta, och det gör man nu framdeles, så det dör ju fotografer och journalister framdeles i stort mån på grund av den jobben de gör, som är extremt viktig.
Ja, men så är det ju, och det nu pratar vi ju mycket om krigsbilder här, men det var ju den här bilden vi skulle prata om, men det finns ju andra exempel i historien på bilder också som kanske inte bara har med krig att göra, som har, jag tänker på Dorothea Langs bild av den här den ensamma mamman, om du vet vilken bild jag menar.
Ja, jag tror vi har haft den visst fram tidigare.
Ja, det har vi gjort.
Ja, och det är också en speciell historia faktiskt. Känner du till den?
Nej, berätta gärna.
Ja, nej, alltså det bilden blev tagit i mars 1936 av, som du säger, Dorothea Lange och i California. Och det var ju under den stora depressionen att väldigt många reste västöver, för att det var stor nöd i USA på grund av depression. Och ekonomisk uføre, miljoner, tiotals miljoner av amerikanere forflyttet seg jo i landet for å finne seg jobb, og de fleste dro vestover mot California, for der trodde de i hvert fall at de fikk seg jobber, og mange fikk jo ikke det. Og denne kvinnen her, hun holdt jo med seg to barn og med en bil som hun reiste med, og det endte med at de stoppet opp i en veikant. Hun var så utarmet at de måtte faktisk plukke såkorn på jordene og spiste frosne etterladenskaper, grønnsaker fra andre. De fanget døde, altså de fanget fugler for å overleve, rett og slett. Og det bildet ble tatt i den prosessen da hun akkurat hadde solgt dekkene på bilen for å prøve å og fø barna sine. Og dette er det USA, altså, og det er ikke så lenge siden.
Nei.
Så det er et veldig stort bilde.
Og det påverkade vel også, på hvilken påverkan fikk det? Kan du säga något om det? På liksom bilden av, ja, av samhället?
Ja, Dorothea Lange var jo ansatt av de amerikanske myndighetene for å dokumentere det som skjedde, og den effekten det fikk var vel at myndighetene i enda større grad pumpet ut penger i sine sosiale prosjekter. Hvem var det som var president på den tiden der? Det var vel han, Gud, nå står det fast. Roger, klarer du å hjelpe meg?
Ja, den er for svår.
Ja, det var han som ble president, en i historien som ble president for tredje gang under andre verdenskrig. Han det godeste, ja, glem det.
Var det minnere Truman, eller?
Nei, før Truman.
Ok, han, nei, sorry.
Ja, vi skal nevne det i teksten. Men uansett, han, det bidrar til at at myndigheten i enda større grad pumpet penger inn i hva skal jeg si, prosjekter, statsprosjekter som fikk folk i arbeid, rett og slett. Det var en måte å berge økonomien i USA på, så vi ser litt av det samme i Europa i dag, hvor myndighetene setter i gang alltså stora statsledande projekt för att hålla folk i jobb under coronan, så är det, var det också ett Roosevelt. Nu kommer jag på det.
Ja, Teddy.
Nej, inte Teddy. Nej. Inte Teddy. Teddy var på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Nej, det okay. Var nummer två.
Ja, det du ser, amerikanska presidenten var inte riktigt min gren.
Jag har lite söndag idag, jag har lite amnesi.
Nej, men återigen så var ju det ett exempel på då en bild som fick en stor påverkan på historien faktiskt.
Det gjorde. Och jag fick... Amerikanerna är ganska flinke till att mobilisera när de i tider hvor det trängs. Andra världskrig är ju ett väldigt gott exempel på det, hvor de är klart att mobilisera. Och det som skedde är ju ett lite sådant ekonomiskt äventyr fram till nästan helt fram till idag, att de fick mobiliserat befolkningen i en krigsindustri som efter andra världskrig blev en kommersiell industri som då bidrog till det ekonomiska miraklet både i USA och till dels också i Europa, för väldigt mycket av den produktion de gjorde i USA efter andra världskrig blev överrislad av Europa. Pengar kom också till Europa för att bygga upp Europa. Och det är mycket tack vare amerikanerna. Så man kan säga mycket om amerikanerna, men de har på en måte, när det har varit skikligt illa, så har de klart att mobilisera sig. Alltså. Det är ett bild till jag tänkte jag skulle nämna här som ett ikonisk bild som fick, om inte för andra världen, så fick det ganska stor uppmärksamhet. Och det är ett bild som är knyttet upp mot en norsk äventyrer. Roald Amundsen, han drog till Sydpolen. Och det blev ett internationalt race. Alltså det blev väldigt stor uppmärksamhet knyttet till racen med Robert Falcon Scott till Sydpolen i Antarktis. Och det bildet är speciellt för att då Robert Falcon Scott kom till Sydpolen så stod det ett tält där som Roald Amundsen hade satt upp och efterlatt för att, och satt självklart i norska flagget där, så att när Scott kom dit så tog han, du ser på bildet disse männen som följde Scott in i döden, de står där och är fullständigt utslitt. De är desillusionerade. De hade trodde att de skulle komma först till Sydpolen, så kom de 4 veckor för sent. Och detta fotografi blev tagit av en kar som heter W.R. Bowers. Och det är lite sånt typiskt. Väldigt många av dessa episka bilderna har gärna okända fotografer. Ingen som vet vem man är. Men det bildet blev tagit. Och så drog de lite vidare och slog leir. Och så frös de hela gänget, frös ihjäl i ett tält. Någon kilometer eller mil från Sydpolpunktet. Och i det tältet så låg också den filmen med detta bildet som blev framkallt en månad senare. Och gick världen runt. Som på en måte illustrerade en triumf och en tragedie. Triumfen är ju självklart Roald Amundsens triumf. Som kom först till Sydpolen. Tragedien är Robert Falcon Scott som står där och är den stora taparen. Så det är ett bild på en tapt möjlighet kan du säga. Och den i Norge så är förtjänt, och det var stort i sin tid då den kom ut i 1912. Det är många år sedan. Det är nästan 100 år sedan. Nej, över 100 år sedan. Så det är många bilder. Jag tänkte vi kunde göra det av och till, att vi träcker fram några bilder som vi har lust till att nämna. Och...
Ja, som har satt avtryck både liksom i historien och förändrat världen, men kanske också satt avtryck fotografiskt som har sådana här ikoner.
Ja,
det ska vara spännande att prata om.
En liten spännande övelse. För väldigt mycket följer av ikonfotografin har förflyttat sig lite grann över i den kommersiella världen, och det är ju någon aktörer som brukar den här ikonfotograferingen väldigt bevisst. Helt som på slutet så ska jag bara nämna detta bildet som Nike gjorde på den amerikanske fotbollsspelaren, alltså den amerikanska fotbollen, Kaepernick. Har du sett det bildet?
Nix.
Det blev också gjort en video av det. Han var ju, gick ju i front, hvor han satt sig för hver kamp, så lade han sig ner på knä.
Han
har en afrokruse. Och han blev ju ett symbol för Black Lives Matter. Och Nike var så tuffa att de tog då den här situationen och gjorde en reklam på det. Ikke sant? Noen er villige til å offre alt, ikke sant? For en sak.
Og det gjorde han jo verkligen også. Mm. Han fikk jo ingen kontrakt, og han var jo... Ja, han tappet jo hele sitt liv egentligen på det der. I alla fall tillfälligt. Jag vet inte om det har förändrats något nu, men jag får med att det har skett en vändning i det där.
Det har nog det, men att du kanske åren har gick, så han kommer aldrig helt tillbaka.
Nej.
Men det är intressant i vilken grad nu, vad ska jag säga, reklam och det kommersiella världen kommer in i den sfären och brukar dessa virkemedlen för en sak, så kan man nog diskutera säkert om det är riktigt legalt, men oavsett så fick det en otrolig betydning. Mm. På denne Black Lives Matter-bevegelsen.
Det känns som att bilden fortfarande har en kraft att spela med, så att säga, men det känns som att den är mer beräknande än vad den var tidigare, den, att den går att använda liksom som ett vapen och verktyg i vad människor och regimer vill så att säga uppnå och påverka.
Det hördes som antydning till sån famous last word det där, Roger.
Ja, det var nog fattiga famous last words, men jag tar dem då.
Ja, gör det. Och så har vi sett att to be continued. Jag syns att det här är ett område som är lite fascinerar mig lite, för att vi har lätt för att snacka om teknik och komposition och sådana ting, men så är det lite det att ta bilder, vara på rätt tid till rätt på rätt sted til rett tid, det er vel så viktig ofte enn å tenke komposisjon og linjer.
Absolutt, og også even at vi kan prate om liksom enstaka bilders ska man säga påverkan och budskap. Mm. Det är jättespännande tycker jag, att vi kan gå in lite mer i detalj på nörda ner oss lite.
Ja, og så tror jeg at det kan være interessant for andre å bli kjent med de implikasjonene og omstendighetene rundt et bilde som vi snakker om. Så vi da viser selvfølgelig på våre nettsider når podcasten foreligger.
Yes.
Super, Roger.
Takk for det.
Ja, takk for det. Ja. Ha det bra.
Ha det.